Herre, jag tackar dig för att du är högst av alla. Finns ingen annan som är som du. Ingen högre än dig, Herre. Finns ingen annan hos vilken frälsningen finns. I dig har vi vår räddning, du som har skapat oss, Herre. Du har gjort det möjligt för oss att återfå livet och härligheten vi förlorade. Jag tackar dig, Herre, för att alla människor är välkomna in i din famn. Nu ber jag helig ande att du ska tala till våra hjärtan. I Jesu namn. Tack Ragnar och Lena för att ni tjänar den högste. Jag heter Johan Lundgren och jag trivs i den här församlingen. Roligt att se er. Guds välsignelse över er var och en. Om du brukar gå hit ofta eller sällan så ska du veta att Gud älskar dig. Jag ska tala lite om längtan efter Guds gärningar idag. Och jag har en tredelad predikan och först vill jag dröja ett tag inför vad Guds gärningar är. Och jag börjar från Jesaja kapitel 61 och verserna 1-2. Och det står det så här. Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande. Orden från Jesaja, de talar tröst in i en tid då allt inte står rätt till med Guds folk Israel. Kungarna och folket, de hade vänt sig bort ifrån Gud, bort från den som hade gjort dem till en nation. Och de hade börjat att tillbe andra gudar. Gudar som folken i det landet, i Kanaans land, tillbad tidigare. Och när inte folket förlitar sig på den gud som har gett dem ett land, då var hela deras existens i fara. Om de inte ville ha Gud som beskyddare, då var de illa ute. Och detta hade Jesaja predikat om. Gång på gång i Jesaja-boken så talar han dom över folket för att de har vänt Gud ryggen. Och mest är det så från kapitel 1 och fram till kapitel 39. Men i kapitel 40, då vänder det. Då börjar Jesaja tala tröst. En del teologer har sett det här som att ja, men det måste vara flera olika författare. För en författare kan inte både tala dom och tala tröst. Men tro inte på det. Det är samma författare. För Gud, han kan tala både dom och tröst. Och i kapitel då börjar Jesaja predika och profetera hopp för folket. Och även om Gud kommer straffa folket för deras orättfärdighet så finns det någonting framför. Gud kommer inte glömma sin nation bara för att de har vänt honom ryggen. Utan det Gud har fastställt, det kommer han att fullborda. Och han kommer efter att han har fört folket bort ifrån landet, kommer han att föra dem tillbaka igen. Han kommer återupprätta Israel som nation. Och här kommer en profetia då som att Gud ska vara över någon och som i kraft av detta ska påverka omgivningen på ett alldeles speciellt sätt. Och du som kan din bibel, du vet att De här verserna, de läser Jesus när han kommer till sin hemstad Nasaret. Han besöker synagogan och det är dags för skriftläsning. Då räcker man Jesus en bokrulle och det råkar vara Jesaja-rullen. Han rullar upp den och så läser han de här orden. Och efter det så säger han, idag har dessa ord gått i uppfyllelse. Och i och med det så visar Jesus att orden som Jesaja skrev för 700 år sedan, de är sanna, men de har fått sin uppfyllelse i den människan, i honom själv som står där mitt framför dem. Och det är en del människor förundras, en del är fyllda med otro och tror inte, men han, snickarsonen, inte kan väl det vara han som Jesaja pratade om. Nåja, Jesaja skrev dem, Jesus läser upp dem och säger att de har gått i uppfyllelse. Nå, är det slut där då med de här orden? Var det liksom då vid år 30-33 någon gång som de fick sin uppfyllelse och sen var det slut med dem? Jesus säger ju faktiskt så här i Johannes 14, och verserna 12-14. Jag säger i sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Frågan är då, kan vi applicera de här orden som Jesus läste upp, som Jesaja skrev, kan vi applicera dem på oss själva? Kan vi tänka att de här orden, de är inte bara för Jesus mästaren, utan kan de här orden gälla oss också? Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Kan vi ta de orden i våran mun? Vad tror du? Så här lyder Jesu ord till dem som lyssnar på honom. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Detta säger han till församlingen, till Petrus, men i det större sammanhanget till hela församlingar. Jesus säger, ni är jordens salt. Han säger, ni är världens ljus. Han säger, där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota de sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och så säger han precis innan han lämnar lärjungarna. Han ger dem missionsbefallningen och så säger han så här. Och lär dem. Vilka dem? Jo, alla som kommer till tro på orden genom historien, genom årtusendena. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Kan vi då ta de här orden som Jesus läste i Nasarets synagoga i vår egen mun? Jag tror det. Och då läser jag ut över församlingen, får du ta det som Herrens ord. Herrens ande är över dig, för han har smort dig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt dig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet, att förkunna ett nådens år från Herren. Det är vårt uppdrag. Det har dess uppdraget som fadern gav sonen. Det har sonen lämnat över till oss att föra vidare. Är det någon som tycker och känner, men inte kan väl jag det här? Jag är ju inte sån. Det kan jag aldrig göra. Det har jag känt många gånger. Och men så här står det. Nu kommer vi in på längtan då. Längtan efter att se Guds gärningar. Så här skriver psalmisten. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Och om man läser vidare i det här kapitlet så talar psalmisten om hur stora gärningar som har hänt tidigare. Men så befinner man sig i en svacka och så känner man, åh, bara jag får uppleva det här igen. Bara jag får vara inför Guds ansikte igen. Bara jag får beröras av Gud igen. Det finns en längtan. Och det kan vara så att vi upplever ett stort glapp emellan det som är vår uppgift och den situation vi befinner oss i. Och det här avståndet, det kan kännas oerhört stort. Men inte kan väl jag? Hur ska jag kunna säga det där? Hur ska jag kunna vara Guds svar till vår samtid? Och man skulle kunna säga att det är ingen idé. Jag ger upp alltihopa. Jag lägger ner det här. För det finns inte på kartan. Eller så kan man längta efter en förändring. Och jag hoppas att jag kan locka fram en längtan hos dig idag. Det är min önskan. Min familj, vi var en sväng till Norge här i början av augusti och fick se detta fantastiska land. Hur många har varit i Norge? Ja, det är ju de flesta. Men det är, tänk vilket smycke, vilken pärla vi har. Och det tillhör ju Sverige en gång, men ja, nu är det inte vårat längre. Men vi får åka dit och vi får njuta av skönheten. Och då kom vi till ett ställe, till det här stället. Jag vet inte om det går att få lite ljud där kanske. Ja, förlåt. Vrid upp ljudet bara så att det inte blir rundgång. Det här är Langfoss. Är det någon som har sett Langfoss? P.O. har sett Langfoss. Roger och Håkan har sett Langfoss. Man ser inte allt av det för det döljs av molnen där uppe. Men det har en sammanlagd fallhöjd på över 600 meter. Och visste ni att det finns en hemsida för bara vattenfall i världen? Och där har man liksom rankat de olika vattenfallen i världen. Och det här det tillhör topp 10 i världen på skönhet. Alltså om man nu kan gradera det så. Men det här är ett av de vackraste vattenfallen i världen. Och när man ser ett vattenfall, jag vet inte hur det är med dig, men Och det räcker ju att åka ner till brudslöjan, det är inte så illa det. Men det här är kanske 20 gånger större. Man drabbas ju av häpnad och förundran. Hur fantastiskt Gud har skapat vår jord. Och det står i Bibeln att skapelsen förkunnar Herrens storverk. Alltså vi talar om att det här är Guds allmänna uppenbarelse, skapelsen. Att man kan dra slutledningen till att när man ser det här, ja men någon måste ju ha gjort det här. Det kan ju inte bara bli till av sig själv, eller hur? Och så kan man få en insikt om att det finns en Gud bakom allt det här. Och om vi går vidare i psalm 42 där jag började med längtan, så står det så här: djup ropar till djup i dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor sköljer över mig. Det finns något i den här versen som den ruvar på så mycket, den här versen. Jag kan bara pilla lite på skalet och förstå lite grann. Men här ligger någonting som jag känner, här ligger något som, ni förstår, jag kan inte förklara det. Men jag tror att det handlar om människans förhållande till Gud. Djup ropar till djup. Och jag tror att när vi ser skapelsen, vi ser vattenfall, då är det någonting i Guds inre som uttrycker sig. Det uttrycker sig i skönheten. Och det kommunicerar med oss. Det kommunicerar med vårt innersta. Och det finns en relation där. Och jag tror att Gud, han vill kommunicera med dig. Ditt innersta, det vill han beröra. För i hans innersta så finns det bara kärlek för dig. Och det är hans innersta som, när det får träffa dig, då blir du förvandlad. Då händer någonting. Det kan inget annan kraft på jorden åstadkomma. Och jag är så tacksam för mitt liv med Gud. Jag är så tacksam att han kom till mig och visade sig för mig och sin kärlek när jag var en pojk i 10-årsåldern. Hur det för alltid satte ett märke i mig som ingenting kan ta bort. Jag är för alltid märkt av Gud. Och gång på gång får jag känna hur Guds kärlek kommer till mig här i församlingen. Och när jag ger honom tid i min ensamhet. Gud kommer, djup, ropa till djup. Och det berör mig. Har du upplevt det? Och jag tänker tillbaka på när jag var ung. Och man hörde talas om Guds gärningar. Jag hade talats om att Jesus kunde bota sjuka. Men jag hade inte direkt sett det själv. Jag hade hört talas om hur Gud kunde tala till människor, och det här tilltalet kunde de ge till andra människor, och andra människor blir förvandlade när de hör det här. Att Gud kunde tala till folk som kunde tala till andra, och Gud verkar. Jag hade inte varit med om det. Men det föddes en längtan i mig. Om jag kunde få vara med om det här. Jag hade läst om att många människor sökte frälsning vid ett och samma tillfälle. Men jag hade inte sett det. Idag kan jag säga att jag har sett något av det här. Jag har sett hur Gud botar sjuka framför mina ögon. Jag har sett och varit med om att få tilltal till Gud som jag har fört vidare. Och de ser det som, det här måste ju vara Gud, det kan inte vara någon annan. Och jag har sett hur människor i hundratals och tusentals tar emot Jesus vid ett och samma tillfälle. Jag är så tacksam för det. Men vet du vad? När man får uppleva det här, vad händer då? Jo, man vill ha mer. Man vill ha mer. För det är det här livet handlar om. Det är det här, det är att vara människa. Att komma till den plats där Gud talar till dig. Där du känner att Gud finns på riktigt. Och jag får komma tillbaka in i den uppgift som Gud hade bestämt från början. Det är det som är att vara människa. Jag tror att Gud har mer i beredskap för mig. Jag tror att det finns något längre fram som jag kanske inte kan drömma om nu. Och jag längtar efter Gud. Jag längtar efter att få uppleva honom igen och igen. Vad längtar du efter? I psalm 46:9 står det: kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Och i psalm 65 står det: det som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Öster och väster fyller du med jubel. Ett återkommande tema när man läser i Gamla testamentet är hur Gud förde sitt folk genom Röda havet. Hur Gud öppnar en väg för dem när de var förföljda av faraos armé. Och hade det funnits en tidsmaskin som man kunde åka dit, gissa om jag hade åkt dit och tittat. Det är alltså, sånt vill man ju bara se. Men jag tror längtar efter att vi i den här tiden ska få se saker som vi i vårt samhälle häpnar över. Jag tror att Gud vill slå vår samtid med häpnad. Jag tror inte att Gud har slutat göra mäktiga saker. Jag vill se det här. I den här tiden. Jag har inte väckt upp någon död människa. Men det skulle vara fantastiskt att vara med om det. Jag längtar att få se Gud i detta land. Jag vill se människor fria från alla typer av missbruk och bli förvandlade när de möter Jesus. Jag vill se kriminella män bli förändrade och få ett riktigt jobb och bli ansvarstagande samhällsmedborgare. Jag vill se människor fria från åratal av psykisk och fysisk smärta och sjukdom. Jag vill se människor från alla typer av etniska, kulturella, ekonomiska och intresseorienterade grupper beröras av Guds kärlek genom Kristus här i Salem, i vår tid. Det längtar jag efter. Vi kanske inte befinner oss där än, men vi kan längta dit. Vi kan röra oss det hållet, vi kan sträcka oss däråt. Delar du min längtan? Amen. Hur får vi uppleva det? Paulus, han säger så här i Romarbrevet 15:18-19: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Och det är bara genom andens kraft som någonting händer i Guds rike som får en riktig förändring, som får en förändring över tid, som får en förändring som betyder något. Vi har massor med begåvningar. Hela huset är fullt av begåvningar. Men min begåvning kan inte förändra någon annan människa. Min begåvning kan inte föda en annan människa på nytt. Min begåvning kan inte sätta en annan människas hjärta i brand. Det kan bara en helig ande. Ska jag visa ett lustigt filmklipp? Ni får gärna skratta om ni tycker. Det får man göra. Det är tillåtet. Det gick ingen vidare den dagen i Björkåsparken. Det lyfte inte riktigt. För ja, det var ingen vind. Det var ingen vind. Men om man flyttar sig till ett annat ställe. Det är samma dag, bara promenadtiden det tar. Ni ser att det är inga bekymmer att få draken att lyfta när det bara vind. Och vi kan stanna där, så tar vi den här. Se. Det är långt uppe, nu räcker inte linan längre. Om vi befinner oss på ett ställe där det är för mycket runt omkring oss. Mycket annat som blockerar vinden. Då kan inte vinden komma åt. Vinden kommer inte åt här inne bland träden. Men då får man flytta sig ut på en öppen plats. Där vinden kommer åt. Och då blir det lyftkraft. Och så tror jag det är med anden också. Vi kan inte låta allting i vår omgivning få skymma andens verk eller ge oss lä. Utan vi behöver ställa oss på en plats där Gud kan komma åt oss. Det finns så mycket som vill hålla oss borta ifrån Guds ande. Vår värld är full av erbjudanden och saker man kan göra. Men man kan, tror jag, disponera sig för anden. Gå ut i naturen. Låt dig imponeras av Guds allmänna uppenbarelse. Läs ordet. Låt Kristus får nå dig och din själ i det att du stillar dig inför honom. Då tror jag vi disponerar oss för andens påverkan på oss. Var med bland vänner, bröder och systrar när vi samlas. Gud verkar när vi träffas. När Evelina predikade här för några veckor sedan så nämnde hon det här. Matteus 7:7-8. Be och ni ska få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Det säger Jesus i bergspredikan. Frälsningen är av nåd, allt är färdigt. Allt är fullbordat. Men jag tror att vissa saker vill Gud att vi söker. Allting är inte serverat på en gång. För Gud vill se om vi verkligen vill ha hans djupare skatter. Och då kan det behövas att vi ber. Att vi söker. Att vi bultar. Är det något värt? Är det något värt att få se Gud ibland oss? Är det värt att ge någonting av vårt liv för det? För honom som har gjort allt? Jag tror det. Nu ska jag gå in i den tredje delen. Målet för vår längtan. För några veckor sedan hemma hos oss så Pia tycker om att odla och vi har ett jordgubbsland där vi har ett nät över för att skydda fåglarna, skydda, mota bort fåglarna och hindra dem från att äta upp våra jordgubbar. Och så här om veckan, då, det är kanske en månad sedan eller något, så kom Pia, du, det är en skatunge som har trasslat in sig i nätet. Kan du hjälpa mig med det här? Ja, visst. Så vi kom dit, eller jag kom dit och tittade. Och då var det mycket riktigt. Nätet hängde ner lite längst ner mot marken. Det var en sån här bit som låg ner mot marken. Och där hade skatungen kommit och irrats in där. Och så fastnat. Och så då försökt att ta sig loss. Men när jag kom dit, då var det alldeles invirad. Och nätet är satt under och över vingar och över halsen. Och det var liksom strypsnar och allting. Tänkte, oj då, hur ska det här gå? Ska vi vrida nacken av den eller vad ska vi göra? Vad är bäst? Ah, vi försöker rädda den. Så jag tog på mig handskar och så höll den här och så började Pia och klippa i det här. Det var ett nylonnät då. Så att tråd efter tråd klipptes bort. Och så småningom fick skatungen rörelseutrymme i huvudet. Och så då började den hacka på mina fingrar så här. För den var ju naturligtvis rädd då att det skulle hända det något. Den fattar ju inte att det värsta hade redan hänt. Men vi höll på där en stund. Och efter ett tag så fick vi bort precis varenda tråd. Och vi kunde släppa den här skatungen som hoppade bort. Jag vet inte om den hade lärt sig flyga eller om den någonsin kunde flyga. Men vi räddade livet på den vid den stunden i alla fall. Den blev fri. Och det finns många saker som kan snärja oss och binda oss som människor. Och det finns saker som vill hindra oss att leva det liv som Gud har tänkt för oss. Till exempel så finns det en uppsjö av missbruk som man kan hamna i som människa. Droger, alkohol ödelägger massor med människors liv i vårt land och över hela vår jord. Det finns spelmissbruk och finansiella spekulationer som leder människor till fördärvet. Det finns sexmissbruk och porrmissbruk. Och ni som läser kristen press, ni har förstått att det här med porrmissbruk, det finns även i kyrkor över vårt land. Man kan missbruka mat. Antingen att det blir för mycket eller att det blir för lite. Och användandet av sociala medier kan binda människor så att allt fokus hamnar där och livet blir onormalt. Man kan hamna i arbetsnarkomani. Så det finns en ocean av elände man kan hamna i som människa. Varför då? Paulus, han ger oss ett svar på detta i Romarbrevet. Det är ett längre stycke här. Romarbrevet 1. Verserna 18-25. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart för dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Titta på naturen. Man kan ana sig till Gud. Att det finns en Gud som är mäktig. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud och prisade honom. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Vi har så lätt att skylla ifrån oss när vi hamnar i tråkigheter. Men sanningen är att ofta är vi själva medskyldiga. När Adam får frågan om han har ätit av frukten från kunskapens träd, då kläcker han: kvinnan som du gav mig, bjöd mig och jag åt. Men sanningen är att Gud, vår skapare, om han inte får ta högsta platsen i vårt liv, då kommer någonting annat att ta den platsen. Och det som inte är Gud, det tillhör det som är skapat av honom. Eftersom allting kommer från Gud. Och när vi gör det som är skapat till vår Herre, då blir vi slavar under det skapade. Alltså har vi ett eget ansvar när vi råkar illa ut. Sedan kan naturligtvis andra ha stor skuld i att vi råkar illa ut. Jag säger inte det. Satan frestade Eva. Det är sant. Eva bjöd Adam. Det är sant. Men varken Eva eller Adam var tvungna att äta av frukten. Så det finns alltid ett ansvar hos oss själva. Och är det inte så att när man säger att någonting är förbjudet, så måste bara någon gå dit och göra det i alla fall. När jag läste i Göteborg så var det en studiekamrat, han var från Lerum. Han berättade en berättelse, det var en byggarbetsplats där byggarbetarna hade mätt upp med pinnar var de skulle sätta grunden någonstans. Det var liksom redan färdigt vad de skulle anlägga. Och så hade någon av de byggnadsarbetarna satt upp en lapp: "Ops, rör ej." Och han tittar på den här platsen. Tror ni inte kommer en gammal farbror där och går fram till pinnen och så läser han och så rör han den. Men sådana är vi ju. Det sägs att all den här, har ni hört talas om ANT, alkohol, narkotika, tobak, som man körde sådana information i skolorna under 70-80-talet för att få ungdomar att inte intressera sig för de här sakerna. Men det har man lagt ner nu, för man märkte ju mer vi talar om hur farligt det är, desto mer nyfikna blir folk. Visst är det konstigt hur vi är funtade? Va? Nu säger jag inte att allt vi råkar ut för är vårt eget fel. Naturligtvis drabbas vi av olycka som vi inte har kunnat påverka. Och vi drabbas av elände och katastrofer. Och det var inte trafikanternas fel när de färdades på bron över Genua och de störtade ner där och flera förlöks. Det var inte deras fel, naturligtvis inte. Och det var inte deras fel som färdades på färjan Estonia, att de fick drunkna där den här höstnatten. Naturligtvis slår ondskan blint. Så. Men när det gäller inför Gud så har du och jag alltid ett ansvar. Vi är alla syndare. Kanske känner du dig som den här skatungen. Att vad du än gör så trasslar du in det ännu mer. Och du kommer inte loss. Då behöver du hjälp. Och det spelar faktiskt ingen roll hur du hamnade där. Om det var du själv som gick dit eller någon kastade dit dig. Jesus kan befria dig. Och till varje människa, till dig och mig, så ropas orden: Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Det är budskapet som ljuder över vår värld. Det finns befrielse för varje fångenskap, för varje bundenhet, för allt som vill fånga oss. Och på korset vann Jesus en förkrossande seger över synden och döden. Där finns min och din och hela mänsklighetens räddning. Och när Jesus dog på korset och när han uppstod på tredje dagen, så hände någonting som för alltid påverkar hela skapelsen. Jesu kors, det är epicentrum för historiens viktigaste skeende. Och då satte Gud ner foten. Nu räcker det! Och skakningarna av det, det känns fortfarande ut över vår värld. De kommer hit. De berör dig om du vill låta dem påverka dig. Jag ska sluta med några bilder från den här Norgeresan. Målet med vår resa, det var att komma till preikestolen. Eller predikstolen som det heter på svenska. Det är en klippa 600 meter över Lysefjorden, och den går ut så här, alltså den går ut och så sen går liksom stupet in så här, så att 600 meter upp, så kan, ja, man släpper ner någonting där så faller 600 meter ner, plupp, ner i Lysefjorden. Och jag har sett bilder på det där, och det tänkte jag måste se det, jag måste se det, och därför gav vi oss iväg. Och man, det ligger nere, inte så långt ifrån Stavanger. Man får köra till ett ställe ungefär 300 meter upp över havsnivå, och så får man parkera bilen där. Det är inte så helt billigt, men det, vad ska man göra? Och så får man klättra ungefär 300 meter, eller klättra, gå och vandra. Det är ganska mödosamt. Ni ser att Pia är ganska så tagen där. Men så kommer man upp och så man börjar närma sig, då stiger spänningen i kroppen. Och det var en gråmulen dag, det regnade från och till när vi gick, och man tänker hur ska det bli då när vi kommer fram. Och så kom vi upp då till klippan. Och då var det så här, ärtsoppa. Och jag tänkte, ja, nu har vi rest från Sverige och har vi stretat här i ett par timmar, tre timmar, och så ser vi ingenting. Det var då märkvärdigt. Och vi satte oss ner och hade med lite matsäck, och så började det regna, och så blev det ännu tjockare. Jag tänkte, nej, så här får det inte vara. Så jag bad, jag kommer inte ihåg om jag bad högt eller bad tyst, men jag bad, Gud, kan du inte blåsa bort det här tjocka nu, så vi får se det här när vi har åkt så långt. Och vi åt vår smörgås där. Och vet ni, snart öppnade sig. Det kan man se. Det mäktiga landskapet. Och där är mina fötter utöver kanten. Jag tänkte innan, jag vågade aldrig gå fram dit. Men av någon anledning så kände jag mig ganska trygg. Och här sitter Ester på kanten. 600 meter ner. Hon är modig. Var du rädd, Ester? Nej. Ja. Jag tror att Gud hörde min bön. Jag tror att det var några änglar där som fläktade bort det här regnet och tjockan, så att vi skulle få se det här fantastiska. Hur Gud har skapat naturen. Och jag hade en tanke om att, ja, när man kommer till preikestolen kanske jag ska predika då. Det blev det inte så, det var Gud som predikade för mig. Han talar om att han är herre över himmel och jord. Att han kan göra vad han vill. Och jag vill sluta med att säga, det finns någonting fantastiskt framför dig och mig. Finns något som väntar. Och just nu kanske du inte kan se det där fantastiska. men det finns där. Gud har förberett det. Gud har skapat det. Och han vill att du ska komma dit. Vill du vända dig till Gud idag med ditt ofullbordade hopp, så ska han möta dig. Han har skapat allt och har också gjort allt för att du ska leva i frihet och i meningsfullhet och evig glädje. Så jag ska göra en inbjudan. Är det så att du känner att det här med frälsning, med befrielse, med att jag är inte där jag borde vara. Jag måste ha Guds hjälp. Då kan du få det idag. Och jag vill också bjuda in dig som känner att du har en längtan att gå vidare med Gud. Gud har rört vid ditt innersta. Djup har ropat till djup. Och du känner, jag längtar. Jag är inte där än, men jag vill sträcka mig mot det. Då inbjuder jag dig till förbön också. Vi ska be. Vi står inför en konferens och det känns väldigt spännande. Men vi behöver inte vänta till konferensen. Idag kan Gud röra vid dig. Och jag tror att även om vi har en konferens och det blir underbart, så tror jag att Gud vill föra oss in i någonting nytt, något större. Det är dags att bryta 320 personers spärren i vår församling. Det är dags att kasta loss och komma vidare. Vi har ett större uppdrag än vad vi hittills har sett. Gud har något större för oss. Vill du vara med? Ska vi ställa oss på en plats där Guds ande får tag i oss? Jag tror att just för den här stunden så är platsen här. Vi är beredda att be för dig. Där du får lyftkraft. Där du får komma upp på nya nivåer. Och känna att det är det här jag lever för. Vi har fått ett par kunskapens ord. Och ett var, Jesus har kommit för att sätta den fångne fri. Ta emot det. Det finns frihet. Någon fick det här magproblem orsakade av oro och bekymmer. Jesus är Herre över detta också. Han kan ta bort det här. Och Jesus vill fylla på med andlig kraft till dig som känner att det saknas kraft. Så välkommen Lena och Ragnar. Led oss i lovsång och så är det öppet här. Vi kommer att be och vi kommer prisa Gud. Herre, jag ber att du ska få föra oss in i det du har tänkt för oss. Herre, ske din vilja. Låt ditt rike komma. Fyll mig. Jag vill gå längre med dig, Herre. Jag vill se dig i vårt land. Jag vill se dig i vårt samhälle. I Jesu namn. Amen.